Halli, hallå, välkomna till Boktokiga. Nej, nu blir det dåligt igen.
Du drömmer ju i bordet varje gång du ska prata.
Bra gud.
Jag flyttade någon sladd, jag fattar liksom inte.
Rubbar okay. Balans efter Antons nästa.
Ja. Okej, okay, vi börjar. Halli, hallå! Välkomna till Boktokiga avsnitt 12. Med...
Tack.
Ja, det är ju jag, Sebastian, Anton och nu för tiden även Mattias som jag tror har blivit uppgraderad till en permanent medlem nu. Anton har gjort sitt bästa för att se till att det inte blir av med
honom. Ja, han var, ja, precis, för att det inte ska bli av. Mm.
Du, jag har lagt in honom i bilden och i beskrivningen och i, liksom, i poddnamnet och allting nu. Nu är du överallt, så nu kommer du inte undan.
Jag får en granskning.
Ja.
Och det här är ju årets första eller andra avsnitt, beroende på hur man ser på det. Första reguljära avsnitt kan vi väl kalla det.
Mm. Yes.
Och det har ju gått drygt en månad som vanligt sen vi pratade sist. Och det har ju varit lite jul och sådär. Jag har ju för egen del gått på pappaledighet sen sist, så jag har ju fått otroligt mycket gjort. Så jag bedömer att jag kommer prata 90% av tiden idag. Och så får ni dela på de här 10% som är kvar.
Du vet inte hur många Navy Seals-böcker jag har läst.
Ja, det är perfekt. Jag har haft en katastrofal läsmånad. Så det är jättebra att säga att du picked up the slack.
Du prioriterar ju inte den här podden. Det är ju väldigt tydligt. Du är ju mer som en maskot vid det här laget nästan. Och som ett proffs som kan det här med podden.
Nej, men jag har en ursäkt. Det kommer till det när jag kommer in på den enda boken som jag har läst. Mm. Förutom månaden.
Jag kan glädja dig med att jag dubblar antalet böcker och har 6 böcker med mig till dagens avsnitt.
Åh, oh, Jesus. Ja, det var synd
att det var lite... bra att Anton var sen på.
Nej, det var horribelt misstag av mig. Men då kör vi direkt. Go.
Hade vi kört imorgon hade jag haft 13 böcker. Nu blir det bara 11. Men jag tänker att jag ska hålla mig så kort jag bara kan.
Ja.
Men då får jag börja.
Riv av 2-3 direkt.
Jag riv av på snabba. Mm. Först och främst, kanske inte främst, men först då, så har jag lyssnat på den här Yarden som du pratade om för något avsnitt sen, Mattias.
Yes.
Just det.
Det var ju en kort, härlig liten berättelse som jag lyssnade på ljudbok. Mm. Och det är ju författaren själv som läser in den på sin...
Det gillar du.
Jag gillar när det är... särskilt när det är böcker som handlar om författaren och författaren själv läser in, så ger ju det något extra, tycker jag. Mm. Här har vi ju en yberskånsk författare. Och egentligen så handlar ju den här boken då, som du förklarade sist, Mattis, om... Alltså egentligen så är det ju en omvänd klassresa. Som den här författaren gör egentligen. Han går då från att jobba som författare och skriver lite kolumner och sådär. Och sen så skiter sig allt för honom. Och då får han börja jobba på den här Yarden då, som är någon form av stor bil. Bilparkering, ska jag säga.
Av bilar i Malmös hamn.
Och det är ju otroligt hårt och rått och jävligt sådär. Och han blir ju misstänkliggjord, för han är den enda svensken på plats liksom. Som då tar invandrarnas arbete, tycker de. Väldigt bra tyckte jag att den var.
Är den väldigt kort den här? Jag har tittat på ljudboken nu det,
man kan knäcka den på en dag. Jag har ju börjat lyssna på 1,5 speed nu också.
Det vinner man mycket på.
Det gjorde inte jag den dock. Den lyssnar jag på vanlig speed. Ja. Det är kanske en sån bok som det ska ju vara lite känsla sånt att berätta om sina umbärande och sådär. Så det kanske finns en poäng att lyssna på den i vanlig speed.
Men den är mer än 5 timmar i alla fall.
Men så det är 3 timmar på Next Story.
3 timmar till och med. Så det är...
Ja, jag ska ge mig på den också.
Så kan du ta den ikväll.
Mm. Ja.
Om ni pausar avsnittet nu och lyssnar på den istället i 1,5 speed så har ni ett val där.
Ja.
Det är antingen eller.
Ja. Jag rekommenderar verkligen att man kör oss i minst 1,5 speed också, vill jag säga. Det är olyssningsbart att ha långsamma poddar, tycker jag. Så upp med speeden, upp med lyckan, så blir det jättebra.
Ja, det har inte jag testat, men det känns ju... Jag pratar ganska snabbt som det, så det kan ju nog bli komiskt.
Ja, det... Nej, men det är jättebra. Kör vidare, Sebbe. Keep up the tempo. Du visar härligt. Det nu.
Ja. Om jag pratar riktigt snabbt så behöver ni inte ha 1,5, utan då kan jag ha vanligt tempo då, men så pratar jag helt enkelt väldigt, väldigt snabbt för att jag ska hinna med så mycket som möjligt.
Ja, det är bra.
Sa han med 10 sekunders
plats. Men jag börjar bara tänka på att som jurist så jobbar jag ofta per timme, och då har man ju tvärtom liksom incitament att jobba så långsamt som möjligt. Tänker jag som nej, skämt så är det. Jag har också läst en bok som heter Korthuset, en domares berättelse om kickarna av spelet bakom världsfotbollen, av Jonas Eriksson, den svenska proffsdomaren.
Intressant.
Som inte är domare nu för tiden, utan nu är han ju, han är med lite i Draknästet och han håller lite föreläsningar och sådär. Det var lite kul, han var faktiskt på min jobbkonferens för någon månad sedan, och då hade jag precis lånat hans bok. Och sen så kom han lite hastigt och lustigt och höll då en föreläsning för mitt företag, eller inte mitt företag, men företaget jag jobbar på. Så det var lite kul. Och det är, alltså, det är en väldigt, kan man säga, detaljerad inblick i hans liv. Egentligen från att han började som domare på pojknivå och sen då ända upp till toppen. Och man får liksom veta mer om vad som händer bakom kulisserna då i FIFA och UEFA, som ju kanske är två organisationer som inte är kända för sin transparens och icke-korrupthet, så att säga. Det, ja, det är många svingar mot han skallige proffsdomaren, han som var bäst.
Collina,
ja. Som han och Eriksson kom inte överens. Han blev lack när Collina skulle mäta hans fettprocent och sånt. Och det här verkar vara ganska tufft. Men grejen är, jag tyckte den var, alltså det är svårt att skriva en sån här bok som handlar om ens framgång. De har haft en väldigt framgångsrik karriär. Det är svårt att skriva en sån bok utan att man låter lite kaxig, om ni fattar vad jag menar. Alltså, lite så här för mig, så bara allting jag gjorde var perfekt. Och så dömde vi den matchen, ja, och där fick vi såklart högsta poäng. Och så gjorde vi det 45 gånger till. Och sen så slutar det med att det slutade inte så bra för Jonas Eriksson. Han fick inte döma i VM i Ryssland, vad det var. Utan där blev han avpoliterad. Mm. Och då, när det inte gick som han vill, då var det skylls det alltid liksom på externa faktorer. Typ att så här, ja, han var från fel land, eller liksom FIFA är korrupt och så här. Det finns ju liksom ingenting. Han gjorde bara allting rätt hela tiden och aldrig någonting fel. Och så kanske det var på riktigt. Men det framstår lite osympatiskt. Lite så här självförhärligande. Titta vad bra jag är. Men egentligen ingen tillstymmelse till självkritik.
Ja, han är ju väldigt negativ till FIFA. Han jobbar ändå länge för dem, men nu är han ju väldigt kritisk och sånt. Man får ju ofta den frågan så, varför var inte du mer kritisk innan och sånt?
Han vågar inte.
Nu gör jag det efteråt, för nu är jag inte fullklart.
Man kunde väl inte vara det om man ska ha, liksom, komma upp i graderna. Och det är så, man har väl inte så mycket val, tänker jag. Om man är,
han reflekterar inte över det i boken då, under tiden. Liksom, att,
men lite, man får väl känslan att det fanns inte riktigt utrymme för den typen av kritik om man ville döma. För det är en sån toppstyrd organisation. Sen så tycker jag tycker han är jättebra när han sitter i tv-studio. Så här, han säger ju väldigt kloka grejer. Och, men boken var helt ärligt inte 3 av 5 max, skulle jag säga. Lite långrandig. Lite skrytig.
Ja, men det låter väl rimligt. Hur tidigt insåg han att domare var hans kall? Det är, liksom, det är så svårt för mig att föreställa mig att man, hur kom man in på den?
Jag tror bara han var typ så här 13 eller något. Och så visade sig att han var väl inte tillräckligt bra på fotboll själv. Det tror jag nog är
anledningen.
A way in. Ja, spännande. En till, Sebbe, hinner du med? Sen ska du få prata över det.
Okej. Ja, men då tar jag en kort till, och då har jag läst Den lodande människan, Havet, djupet och nyfikenheten av Patrik Svensson.
Oh, den har jag hört talas om.
Ja, Patrik Svensson skrev ju den här Ålevangeliet.
Ah, just det.
Just det.
Som handlar om ålen. Och här fortsätter han då på sitt marina tema. Och han verkar ju vara besatt av havet, den här grabben. Och den lodande människan är egentligen, den består av ett par olika essäer som på olika sätt berör havet och mänsklig nyfikenhet avseende havet. Så det finns ett avsnitt på kanske 30 sidor som handlar om Magellans seglats över världshaven, alltså när man åkte hela runt, hela skiten så att säga, första gången. Vilket jag tyckte var väldigt intressant.
Så dumt.
Och sen så finns det liksom något avsnitt som handlar om någon, jag tror hon var skotsk bagare som var jätteintresserad av naturen. Så han bakade på dagarna, och sen så på kvällarna och nätterna så gick han runt och bara samlade massa blommor och fossil och sådär. Och liksom på sitt sätt bidrog då till till vetenskapen, men utan att någonsin få någon cred för det och så.
Jag gjorde en snabb Goodreads-sökning på dig nu, Sebbe. Har du inte läst All Evangeliet?
Jag tänkte precis säga det. Jag hade ju diskussionen, jag vet inte om det var med dig Anton eller om det var med Emil eller vem det var, för typ förra eller förra veckan om just All Evangeliet, och där vi konstaterade att den andra personen inte hade gjort det. Så jag tänkte fråga dig om det var du som inte hade läst den, men det var nog Emil då.
Ja, jag har inte heller läst den.
Nej, men det var det kanske vi som snackade om det.
Ja, kan varit. Spännande att du väljer den här lode.
Nej, men det gjorde jag inte. Jag fick den faktiskt av alltså en advokatbyrå som gör jobb för företaget jag är på. De skickar det som en sån här liten muta,
om FIFA, kan man säga. Lite så.
Ja, lite så här. Alltså, en muta som inte är värd så mycket, så då är det okej att ta emot det. Vi har väl någon så här 500 kronors gräns och sånt, skulle jag tro. Så att det var därför jag läste den. Och det tog bara typ 2 dagar. Men All Evangeliet är en sån bok som jag har velat läsa ganska länge. Så att, och jag blev inte mindre sugen på att läsa den nu, faktiskt. Mm.
Nej, det låter trevligt. Det är lite kul med lite historia, lite fakta. Och det låter rappt då.
Så precis. Att det är inte en skönlitterär bok som ni förstår, utan det är lite så här kvasivetenskapligt, kan man väl kalla det.
Ja, det är lite så håller man gäller det också.
Mm. Ja, bra jobbat Sebbe. Örre, nu kan väl du få bryta in då, tänker jag.
Ja, men jag tar 2 flugor och en smäll då också. Och så kör vi på författaren Michael Lewis som tema. För jag har läst 2 stycken av hans böcker. Jag gillar ju filmen The Big Short väldigt mycket, och jag tänkte att den är baserad på en bok, så jag tänkte att jag skulle läsa den, och sen insåg jag att både The Big Short och The Blind Side och Moneyball, alla de filmerna som jag tycker är väldigt bra, alla 3 är baserade på böcker som är från samma författare, och den författaren är Michael Lewis.
Det är sjukt.
Nej, och han har även skrivit flera andra böcker också som har väldigt högt på Goodreads och så. Så jag tänkte att jag ger en chans. Jag läste The Big Short och jag läste Moneyball också. Så båda de 2 har jag läst nu. The Big Short Inside the Doomsday Machine, som handlar om finanskrisen 2008. Och handlar ju om den här mannen då som går emot strömmen och lyckas pricka in allting.
Han shortar, vad är det, fastighetsmarknaden sånt?
Ja, precis. Kortfattat så är ju nästan många, de säljer de här lånen i olika boxar, kan man säga, olika obligationer, och sen så shortar han dem, och det fanns liksom inte ett sätt att shorta dem, så han kontaktade ju själv bankerna och frågade om man kunde göra det. Och sen fick han då betala en premie på $50 miljoner per år, vilket då i en extrem stigande fastighetskris var unheard of, och alla skrattade åt honom mer eller mindre, tills det kraschade då och han tjänade sjukt mycket pengar.
Ja, han är ute och vevar mycket nu igen, har man ju sett rubriken.
Ja, han har haft väldigt många intressanta takes som har stämt också. Bara för 14 månader sedan så sa han att räntan skulle, eller inflationen skulle upp 2-siffrigt inom 12 månader, och det har ju också hänt. Mm. Så han har prickat in rätt mycket saker. Men det handlar ju framförallt om honom då. Han är ju lite så lone wolf. Och det är ju det här med ögat som är i filmen också, som är hypat. Christian Bale tränade ju sig på att bara använda det ena ögat, för att den här killen då som The Big Short handlar om, han har ju fötts med en skada så att ena ögat inte funkar. Vilket då den här boken utgår ifrån, att han inte kan förstå det sociala samspelet, för han kan aldrig möta någon med blicken, vilket gör att människor tar avstånd från honom. Och därför så har han då alltid gått mot det sociala då, vilket har gjort att han då inte har följt efter alla andra som en i ledet, utan han har gått mot strömmen, och det är därför han har lyckats så bra. För att han inte bryr sig om den sociala psykologin. Boken var väldigt bra. Jag tyckte den var minst lika bra som filmen, och läsvärd.
Får man ut mer liksom, alltså känns det, fick du några nya insikter eller liksom någon nya?
Alltså inte när det kommer till själva storyn med finanskrisen och sånt. Den här handlar ju mer om honom och de personerna bakom. I filmen får du inte så mycket background på vilka de är, utan där är det bara så här är 4 olika personer som jobbar med finance, de har kommit på detta. Men det som var mycket mer i boken var ju hur stora risker de faktiskt tog, för att det var inte bara liksom slump att de bara sa, vi investerade lite pengar i detta, utan de gick verkligen, de här då som 3 killarna, de gick ju all in på att detta skulle krascha. Så det är ju inte bara tur, utan de har ju de har ju faktiskt sett saker. Så den var bra. Moneyball också tyckte jag också var lika bra som filmen. Alltså det är en av mina favoritfilmer. Den handlar ju om det här med baseball och pengar framförallt. Och egentligen Moneyball är ju någonting som har kommit in i all sport. Att man kan räkna på hur mycket en spelare egentligen är värd beroende på vad de får. Och genom att då räkna på statistik så kan man då ta fram ett lag då som inte... Alltså om du tittar på ett lag som PSG så köper de in alla stjärnorna i laget. Och så tänker man så att de borde vinna, men det är ändå lag som lyckas slå dem. Och den här då killen som kom på detta, han hade, tog ett baseballlag som inte hade någon ekonomi alls och lyckades få dem till att gå jättelångt.
Så. Den typen av statistikdrivna värvningar jobbar man ju jättemycket med. Alltså jag följer ju NFF ganska noggrant. De har ju analytiker liksom som jobbar mycket med, alltså utifrån spiders och liksom så här olika. Man försöker hitta diamonds in the rough. Helt
exakt, och det kommer ju från den här killen som gjorde detta.
Ja, de hade väl en säsong typ, sen så snodde jag, alltså sen så var det ju, tog jag alla över det.
Ja, alltså de hade ju en säsong då, för de var ju typ sämst i ligan och hade ingen ekonomi överhuvudtaget. Och sen så lyckades de då, de kom inte hela vägen, men extremt långt vad de hade att jobba med. Och han gjorde ju sådana helt konstiga deals. Han tradade bort deras superstjärna mot tre spelare som typ ingen ville ha. Och han tog in typ någon gammal kille och så var det typ så, ja, men alla fyller sin roll i laget och med det här systemet kan vi lyckas. Sen så tog ju Boston Red Sox honom, och Boston Red Sox hade ju aldrig vunnit, det är en stor franchise med mycket pengar som inte har vunnit på jättelänge. Och han gick ju till Boston Red Sox sen och lyckades ju vinna World Series med dem sen efteråt. Så att han har ju haft en lyckad karriär. Och sen efter baseball så tog de ju även in honom till amerikansk fotboll, och så har han ju hållit på där också. Men det som är det slutsatsen var ju att nästan alla sporter och alla klubbar började ju använda hans vision eller hans system, filosofi kan man säga. Så det har ju spridit sig till jättemånga andra sporter och sånt. Men han var ju först, och det är också en bra story.
Brad Pitt,
mycket bra.
Skitintressant. Jag gillar ju verkligen de här filmerna också. Ska du läsa Blindside också eller?
Nej, det ska jag inte. Den är inte riktigt lika spännande story tycker jag. Men jag har faktiskt börjat läsa hans andra bok Flash Boys, som handlar om finanssystemet på 2015-2020 på Wall Street. Killar som jobbar på Wall Street igen. Och den har fått jättehöga betyg också. Så jag började med den idag.
Hur är det med boken? Ger den någonting utöver filmen?
Moneyball? Ja, lite mer. Men inte djupgående mer. Alltså så, djupdykning. Jag tycker filmen ger väl... Alltså filmerna är jättebra adaptade. Fantastiskt. Bra att de har lyckats med... För det är inte en berättelse... Som en vanlig berättelse, men filmerna är inte riktigt som vanliga filmer heller. De är gjorda i en speciell stil ju. Det här med att man förklarar typ hur finanssystemet ser ut genom en film är ju väldigt svårt att få till, men de lyckas ju jättebra i filmen. Så lite mer så här djup på personerna kanske, och lite mer hur de tänker och sånt. Två bra böcker, kan jag rekommendera båda.
Ja, kul att höra. Det var väldigt intressant tips. Den Flash Boys blir jag också sugen på. Ja, Sebbe, back to you.
Ska inte du köra någon?
Ja, men jag har bara en, som sagt. Jag sparar den till i mitten.
Du har läst en bok så 6 veckor.
Ja, jag har ju läst våran liksom, månadens bok också. Men jag har bara en utöver det.
Du får i alla fall ta ett segment och förklara det sen.
Ja, men jag har... Det kommer med.
Jag kan slå till med 4 veckor på en gång då.
Oh, gör det.
Och det är nämligen... Jag har egentligen... Jag har lyssnat på 4 delar av Hamilton-serien.
Jädrar! Det verkar inte vara så dum deal det där med att vara pappaledig.
Nej, alltså, jag vill inte säga för mycket, för då kommer in SOS-anmälningar och sådär. men alltså, det finns ju ganska ofta som man är så här lågaktiv när man passar barn. Han går runt och bankar på lite grejer och lite grann sådär. Och då funkar det ganska bra att ha en hörlur inne medan jag liksom ändå snackar lite med honom och sådär. Och ibland när man ska natta honom och man har redan sjungit i en halvtimme och man fortfarande är så halvsån, så börjar nynna istället och då kan jag lyssna.
Bygger du in den andra luren då så han får höra Hamilton också?
Ja, precis. Nej, men så det finns ändå, jag har upplevt att det finns ganska mycket tid att lyssna ändå. Och särskilt då när man lyssnar på 1,5 gånger speed. Så går det ju ganska snabbt att avverka det. Så att,
Hamilton-böckerna är bra som ljudböcker också.
Ja, de är det. Och jag skulle komma till det. Att Thomas Bolme är svinbra. Och han läser ju, när karaktären har dialekt och sånt, så läser han på dialekten. Han ger verkligen, han ger karaktärerna liv på ett sätt som jag... Ja, det ni hör, jag blir ju mer och mer för ljudböcker varje gång vi,
vi pratar. Om du hoppar tillbaka sådär 3-4 avsnitt så rekommenderar jag ju Hamilton-böckerna med Thomas Bolme som uppläsare också.
Ja, nej, men då är det därför jag lyssnar på dem. För att jag tar dina rekommendationer på stort allvar.
Tack.
så att jag har då läst bok 1-4 och lyssnat på bok 1-4 och även då halva bok 5. Och bok 5 började jag lyssna på igår. Alltså det, så det går väldigt snabbt. Och jag behöver inte gå in i detalj på de här olika böckerna, men kort sagt så är det då Carl Hamilton, den här superhjälten och den svenska James Bond, som man väl närmast kan beteckna honom som, fast en kommunistisk sådan, eller inte kommunistisk, men
kommunistisk.
Ja, han är väldigt vän.
Kommunist.
Han har en kommunistisk grund, eller var med i den här studentföreningen Clarté, någon, så han har ju väldigt vänster, han har vänsterideal. Och Coq Rouge då, den första boken, då har han fortfarande kvar på Säpo, eller Aphuset som de kallas då av underrättelsetjänsten. Och det är liksom ett ganska klassiskt mordmysterium som sen leder till spännande grejer. Och i andra boken då ska han...
Är det inte lite Navy Seals också i första boken?
Nej.
Är han inte på Sunset Farm? Och...
Nej, det är bok 3.
Okej, det är 3. Ja.
Och i den andra boken så infiltrerar han en västtysk terroristliga som bygger på den här Baader-Meinhof-ligan. Mm. Eller vad fan de heter. Bok 3, där tar han då an sig ryssen. Och där är han bland annat i USA då på den här Sunset Farm. Så hämtar upp de två nya. Två nya Carl Hamilton, så att säga.
Det är väl den han har stålhandske dyker
i. Ja, stålhandske och som är en finlandssvensk jätte. Och sen Joel Lundvall, han heter, som är då som de säger i boken, bög. det är lite grann, ibland stör jag mig, får ändå säga att det är ju ganska mycket. Han skriver ju, böckerna är från 80-90-talet. Men Guillou är ju väldigt liberal när det gäller att använda typ N-ordet och sådär. Mm. Det är liksom inga konstigheter. Och sen i bok 4 så blir Carl Hamilton militärattaché. Alltså en diplomatisk roll egentligen, och blir skickad till Moskva då för att utplåna en svensk spion som flytt från Sverige i samband med man fick permission från fängelset.
Spännande. Den har inte jag läst. Jag har bara läst de första 3.
Nej, det är lite kul, för jag har börjat, jag har inte, så här, hade vi spelat in imorgon så jag blir klar, men jag har nästan läst klart statsministermordet, och där är det lite kul, för där står det lite grann om bland annat då Stig Bergling, och då gjorde en koppling, jag fattar inte när jag läste den här boken, men alltså hela grejen med att, alltså spionen, en sån här sovjetisk spion som satt i svensk fängelse och sen flydde, det är ju exakt Stig Bergling som alltså fick obevakad permission. Man är spion och får obevakad permission och bara lämna landet. Och det är ganska kul. I boken då så läser man från ryska underrättelsetjänstens perspektiv. Och de funderar på, alltså de tror att han är dubbelagent.
Liksom. Ja, det är klart.
Det är väl omöjligt. Så här. I vilket land kan man bara liksom vandra ut från fängelset och där. Men alltså det är ganska roligt. Så att den här boken utspelar sig på samma tid som Palme, alltså kring Palme och Palmeutredningen, där jag är nu. Så det finns väldigt mycket kopplingar. Det är ju alltså Guillou bra på mycket, även i Hamilton-böckerna. Hänvisar han ju till saker som händer på riktigt, så att säga. Så det är Ebbe Carlsson bland annat som figurerar, som jag inte heller har koll på, men som jag nu har lärt mig och med.
Kolla, det finns Peter dokumentär om både Stig Bergling och Ebbe Carlsson.
Ja. Men vi pratar mer om det i nästa avsnitt, för att jag har sagt inte riktigt klar. Och du ska väl läsa den också, Öre, så att...
Nej, men du ska väl till Sicilien nu?
Sicilien...
Ja.
Nej, alltså bok 5 som är, om du pratar Hamilton nu, eller?
Ja,
bok 5, jag vet inte, han är bara hemma och han har lite kärleksbekymmer och sådär.
Ja, men då ska du nog dit sen. Jag har läst.
Jag tror det är någonting med ishavet eller sådär. Det är lite nazister och sånt, det är någon general som blir mördad och allt vad det nu är. Men sammanfattningsvis i alla fall, jag vet inte hur mycket det här gav egentligen, att jag svamlar lite grann om de olika böckerna. Sammanfattningsvis så är det en väldigt bra serie, tycker jag, och väldigt bra att lyssna på ljudbok. För det är så här, det gör liksom ingenting om man inte är 100% fokuserad hela tiden. Jag tycker det är lätt att hålla fokus också. Och den gör, alltså Thomas Bolm är otroligt duktig, tycker jag, som just som inläsare. Och de finns på Biblio, allihopa. Som är bibliotekets då gratistjänst för ljud och e-böcker. Så det kan jag verkligen rekommendera.
Ja, ja, men de passar bra. Det är ju enkelt när det bara följer en karaktär, så Hamilton hela tiden. Då hoppar man inte bort sig så lätt. Ja, men Öre, tar du en till så kan jag bryta in sen med mitt enda instick.
Yes, då fortsätter vi på filmtemat. Och då har jag läst en bok som heter Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of FBI.
Bra timing att läsa den.
Ja, det är inte en slump att jag läste den nu.
Nej,
varför är det time? Eller förlåt, jag fattar inte.
Detta är Leonardo DiCaprios nya film som kommer ut nu till våren. Ja, med det Scorsese som har gjort den också, tror jag. Vad ska man säga om den här boken? Inte den bästa boken, tyckte jag i alla fall. Men jag tror att den kan bli väldigt bra på film. Den börjar med väldigt spännande grej då, att det handlar ju då om den här triben då, Osage, eller Osage, jag vet inte hur det uttalas, men det är ju en Native American tribe som bor i Oklahoma, och sen så när det kommer nybyggare dit då så skickar de ut dem och säger att ni får inte vara kvar här, men de har fortfarande rätt till mark då enligt någon lag som finns, så då bestämmer sig de för att vi sätter dem mitt i öknen där det inte finns någonting. Så de tar liksom så den värsta landbiten de kan hitta, och så sätter de indianer där ute. Om man nu får säga det, de säger det i boken. Och sen så visar det sig att det är den största oljefyndigheten på land i USA. När detta uppmärksammas då i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, så hittar de ju olja där då, och det bara rinner upp ur marken. Och då vill de ju börja bygga där då och börja drilla. Men den här triben då, de är inte så intresserade av att starta en oljebusiness. Så att de låter då företag komma till marken och gräva i utbyte mot att de då ska få någon form av arrende. Så att var tredje månad ska de få då 10% av den totala vinsten som de gör på oljan. Och det är fortfarande så idag. Så de får lite pengar då. I början rör det som ett par hundra dollar. Sen har det fortsatt med, på 70-talet var det uppe i, tror jag, 10 000 dollar per person som man får var tredje månad då. Så det är ganska mycket pengar ändå, tillräckligt mycket för att de flesta inte behöver jobba. Men detta skapar då en avundsjuka och väldigt mycket rasism i den här, när det här då bestäms. Så helt plötsligt så började då dö människor från de här, och 26 personer blev totalt mördade. Och de vet inte vem det är som gör det, och de ska utreda det, men den lokala polisen är inte jätteintresserad av att göra så mycket åt saken heller.
När i tiden?
20-talet.
Ja.
Så de bestämmer sig för att de måste ha en extern utredare typ, och då typ grundas FBI, alltså federala byrån då. Så att, och då är det han Hoover, J. Edgar Hoover, som är typ någon utav dem som är med i starten där. Och sen så skickar de ut då två stycken detectives, agents, som ska lösa de här morden, som då Leonardo ska spela en av dem. Så att, och sen så det är mycket så här fakta. I början är det fakta, sen är det lite mord, sen är det lite utredningar, sen är det lite FBI. Sen är det ganska spretig boken. Det är liksom inte att man blir helt hooked av storyn och sånt, utan nu är det lite om detta, sen lite om detta och sånt. Men jag kan tänka mig att på film så kan man knyta ihop det och liksom få bort de här kanske mest spretiga delarna och göra det till en mer spännande story, lite så här med morden och den biten. Så att jag tror på filmen, men boken var, det var inte i närheten av de andra två, Big Short och Moneyball, som jag läste innan dess.
Nej, men så tycker jag man ganska ofta kan känna. Jag gillar nästan att ha läst såna böcker, för då känner man att det finns så mycket potential.
Alltså det är många delar som alla hade kunnat vara en bok vardera typ.
Ja. Ja, okej. Ja, nej, men då väntar vi med spänning på filmen helt enkelt. Jag är inte så sugen på att läsa det där.
Nej,
ska jag ta min nu då? Det är nästan så att min titel är så lång nästan så att jag kan dela upp den som 3-4 olika böcker.
Jag har en titel sen som kanske slår det till
och med. Ja, vi får se. För håll i er nu. Boken heter Babel. Or The Necessity of Violence, An Arcane History of the Oxford Translators Revolution.
R.F. Kuang, va?
Ja, precis. R.F. Kuang, känd från... Vad fan hette de?
Poppy Wars.
Just det. Kinesisk fantasy har hon skrivit tidigare. Det är en amerikansk-kinesisk författare. Och den här gången då så är det också lite light fantasy. Det handlar om Babel och Oxford då på 1800-talet i brittiska imperiet.
Mm. Är den här boken som har dödat din läsglädje?
Ja, precis. Det är det. för det här är ju, den vann väl bästa fantasy tror jag på Goodreads. I alla fall var den högt upp där.
Den var nominerad tror jag, men jag vet inte om den vann.
Ja, och jag har ju läst alla de här Poppy Wars, tycker de är bra. Så jag kände, oh, den här måste jag läsa. Den verkar väldigt, ja men den kanske inte så jättespännande. Det är inte så mycket krig och sånt, tänkte man ju säga, när den handlar om då, ja, översättningar i Oxford. Men jag vill ändå läsa den. Och problemet är att den här boken är jätteintressant, men inte spännande. Så då är det så, jag kan liksom, i vanliga fall så brukar jag antingen börja lyssna ljudbok eller liksom börja skumläsa lite om det blir segt. Och då tar jag mig liksom ändå igenom böckerna. Men här kände jag hela tiden, fan det är så intressant, jag vill inte skippa någonting. Men så somnade jag direkt nästan varje kväll, för det var inte så spännande. Så jag kom, det tog så otroligt
10 sidor om dagen.
Ja, inte ens det. Det var, jag fick lägga i ett kol här de sista dagarna här nu bara för att komma igenom den. Men jag tyckte det var en jättebra bok. Men premissen är så här att i den här fantasyvärlden då kan man säga, det är i princip vår värld, 1800-talet. Brittiska imperiet är ännu mäktigare i den här världen än vad de var, ja, i vår verklighet då. På grund av magin som de kallar för silver working som finns i den här världen. Och det är ett ganska intrikat system, alltså väldigt spännande, där den skapar magi utifrån vad som blir lost in translation. Det är lite svårt att förklara, men man fattar det väldigt smidigt i boken. Men om man till exempel tänker sig att ordet grönsak på svenska och vegetable på engelska är ju typ samma sak. Men då liksom, det är inte exakt samma sak. Och det finns ju mycket betydelse i grönsak, alltså det här med grönt till exempel, som inte finns i den engelska varianten. Och då, om man liksom kombinerar det här och ingraverar det i silver i den här världen då, så får man fram, då får man experimentera med det, och då kanske man kan få fram en magi att man kan färga saker grönt, exempelvis, med den översättningen. Om man bara ska simplifiera det. Och det här då gör ju att det blir väldigt viktigt med språk, att språk är liksom den valutan som är mest värd för att kunna hitta de här finurliga översättningarna som kan leda till kraftfull magi som är väldigt användbar. De har massa översättningar som gör att liksom vapen skjuter längre, bilar åker snabbare, det sker inga olyckor på vägarna och sånt när de ingraveras med silver. Det är ett jättespännande koncept.
Och har du tipsat Ogge om den här boken? Nej, du lyssnar, Ogge.
Jag måste göra det. Och den här boken utspelar sig då på Babel i Oxford, alltså det största då translation centret som finns i hela världen. Det som driver egentligen det brittiska imperiet här och det som gör att de är så mäktiga. Och konflikten och problemet i boken är att britterna har liksom, de kontrollerar stora delen av Europa, de har liksom i Amerika, de engelska och många andra europeiska språk är liksom för nära varandra. Så det är inte så mycket som försvinner i översättningen längre. Så magin blir mindre och mindre potent. Så det gör då att de, i den här boken, så handlar det mycket om Kina då, att britterna vill åt liksom det kinesiska språket och de översättningarna man kan få därifrån. Och Kina är väldigt stängt och det handlar mycket om, ska de invadera eller hur ska de liksom utvinna det här guldet, språkguldet från Kina. Och huvudpersonen är då en kinesisk pojke som liksom importeras hem, smugglas hem från Kina när han är liten och föds upp i England. Och han blir ju väldigt utnyttjad. Så det handlar väldigt mycket då om imperiets greed. Och ja, de gör allt för den egna saken och skiter i all collateral som dyker upp.
Okej, okay. Men det låter ändå spännande.
Ja, alltså det är ju väldigt intressant hela tiden. Men det är inte så himla spännande. För det blir väldigt mycket språklära och sådär. Det är lite kul fakta och... Ja, men det är mycket latin liksom. Latin binder ju alla språken, så det är väldigt mycket de studerar det. Mycket grekiska och sanskrit och mandarin och sådär.
Byter latin alla språken?
Nej, men, många av de europeiska språken alltså då, som, de, som har drivit det brittiska imperiet så här långt, men som då är på dekis.
De germanska språken.
Ja, men och till exempel, man får lära, alltså det är jättemycket sådana spännande fakta, som man till exempel, som att nice, det ordet kommer från ett latinskt ord då som betyder stupid. Alltså, typ betyder korkad om på latin. Så då om man graverade in det i silver så gjorde man folk då mer korkade i princip. Så det, man, det är väl väldigt mycket kul fakta sådär. Och på tal om Baader-Meinhof som du nämnde innan, Sebbe. Kommer ni ihåg när vi pratade om det här Baader-Meinhof-fenomenet? För jag tror vi pratade om det i podden för några avsnitt sedan.
Jag känner inte igen det.
Nej, det kallas också för frequency illusion. Alltså när man har precis lärt sig någonting så, känns, så uppfattar man det som att man hör det eller läser
hela tiden.
Om det.
Ja, hela men tiden. Det snackade vi om lite. Ja.
Det var nog inte den här podden. Jag känner inte igen det i alla fall.
Det kan man ha någonstans.
Jag tror vi snackade om det utanför podden med någonting.
Ja, det är mycket möjligt. Men det är i alla fall så. När man lär sig något så liksom upplever man som att oh shit, nu dyker det här upp överallt. Och har ni hört talat om det svenska ordet gökotta? Vet ni vad det är för något?
Ja.
Ja, sjukt. Det visste inte jag vad det var för något. Men det är tydligen att gå upp tidigt för att vakna. Alltså titta på fåglarna när de vaknar. Är översättningen. Och då så lärde jag mig det i den här boken. Och så dagen efter jag hade läst det i boken så hörde jag det i min favoritpodd. Så snackade de om just det ordet och vad det betydde. Så då var det så, jävla fan vad sjukt. Hur kan det här...
Det var mind blown.
Det var mind blown, ja. Men nu har jag svamlat lite. Men jag tyckte den här boken var skitbra. Alltså den... Ja, det tog lång tid att läsa. Man får kämpa sig igenom den, men det var otroligt intressant. Så det är en 5 av 5 för mig. Men det är lite svårt att sälja. Man måste kämpa lite. Eller jag var tvungen att göra det, i alla fall.
Det gillar inte du.
Nej, jag gör inte det. Men det här var, det hade ändå någonting... Det tog sig lite på slutet också, måste jag säga. Alltså de sista ja, vad ska man säga, 20, sista femtedelen var väldigt... Då gick det lite lättare ändå.
Mm.
Ja, kul.
Ja, det, jag känner ju direkt att det är en bokfråga.
Ja, jag måste nästan snacka med honom om den. Jag måste fundera på vad det var som gjorde den så bra också. Men ja, det var i alla fall... till nästa månad ska jag läsa lite mer rakt, rätt framböcker har jag tänkt. Men det var väldigt kul att ha läst den här.
Mycket bra. Ja. Sebbe, jag tror det är din tur.
Ja, men på tal om att jobba. Jag kan ta en bok som har inneburit lite jobb.
Jag har den också sen.
Det är, ja, och det är en klassiker. Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga. Har ni läst den?
Nej. Icke läst. Du kämpar på med din Lagerlöf, det är bra.
Ja, och det är ju hennes debutbok faktiskt. Och jag har lyckats få tag på en så här, original version. Så det var så här
språkligt
från 1890. För de senaste versionerna, de flesta tror jag nu om man går in så har de liksom tagit bort, de skriver av istället för af och sådär. Och var istället för HVAR och sånt. Så helt enkelt så här, modern svenska. Men här var då alltså en väldigt synnerligen icke-modern svenska. Så att, förutom då att det var de här... pluralverben som man ändå stöter på lite då och då i äldre gamla svenska, alltså begrovo, foro, helt enkelt när det är plural så är det o istället för begrava, så blir begrovo om det blir så. Förutom det så var det då också vissa andra grejer. Så det var liksom ganska tungrot själva språket.
Och det, varför gör det lätt när man kan göra det svårt?
Men grejen var att jag fattar inte det, men jag bara plockade den jag hittade. Alltså så, jag förstår inte att det var att den skulle vara extra svår. För då hade ja, skitsamma. Det var inte det att det var en poäng att nu ska jag läsa något riktigt svårt, utan jag ville läsa Gösta Berlings saga, för det är ändå, tycker jag, en sån bok som man kanske ska ha läst om man inte ser sig för svensk klassisk litteratur, om man inte ser sig för Selma Lagerlöf.
Ja, men det ska, tyvärr, man väl.
Tyvärr så får jag väl säga att det är den boken som jag har gillat minst med Selma Lagerlöf.
Vilka andra har läst med Selma Lagerlöf?
Jag har läst Jerusalem.
Jag tänkte ta nästa månad.
Ja, är det sant?
Ja, jag har läst innan.
Synd, jag har läst båda de två. Ja. Jag har läst Körkaren, jag har läst Herr Arnes penningar, jag har läst Kejsaren av Portugalien. Och sen någon till, tror jag.
Lövenskölska ringen.
Lövenskölska ringen 1 och 2 har jag läst.
Mm, ja. Så jag har läst en... att du sparade kanske den kändaste då av dem alla.
Till... Ja, men den är också lång. Jag har varit lite rädd för den, för att den är 350 sidor någonting då. Och det innebär ju att det blev ju en del jobb, för att det tog lite längre tid. Och i kort sätt kan man säga att den handlar om då Gösta Berling, väl säger vi sig själv. Men han är en försupen präst som har blivit avsatt från sitt ämbete, och han glider runt då i, det här är väl i, inte Värmland, vad heter... Han glider runt i skogarna i alla fall och är... Ja. Mår inte så bra och funderar på att ta livet av sig. Och sen så blir han då det är en rik kvinna i trakten, majorinnan, som förbarmar sig över honom och låter honom bo hos henne. Hon har liksom som en ett litet sidohus där det bor då 12 eller 13 stycken kavaljerer, som då kallar sig för. Och det är då egentligen det är män som förlustar sig och festar hela dagarna och då lever lite grann på hennes nåde liksom. Det är om man, alltså kavaljer har man ju hört det ordet innan, då tänker man att det är, ja men det är din kavaljer som följer med till festen då. Men det finns uppenbarligen då även en annan betydelse, äldre betydelse av det ordet, som är typ det ska vara en man från typ högre samhällsskikt som inte vill jobba men lever liksom, okay. som snyltar på någon i princip. De är då ett par personer som gör det. Och sen då i samband med en riktigt blöt fest så får de då besök av en person från trakten som de får för sig att han är djävulen. Och så ingår de då en pakt med honom att de ska liksom förskjuta den här då majorinnan som har förbarmats över dem, att hon är ond. Och att de tror att hon utnyttjar dem helt enkelt, att en av dem måste dö varje år. Så därför så gör de sig av mot henne och gör revolt. Och sen så ska de då driva det här godset och ägorna under ett år. Sen får man då följa liksom deras äventyr under det här året, och framförallt då Gösta Berling och hans väldigt komplicerade kärlekshistorier med olika kvinnor från trakten.
Är det mycket liksom som handlar om det här om att driva själva godset? Liksom,
inte särskilt. Utan hela deras grej är att de gör ju ingenting. Alltså de ska inte göra någonting. De är ju lata. De vill liksom bara, de vill bara liksom... förlusta sig, kan man väl säga. men historien är lite spretig. Och vilket ju är ganska vanligt, för äldre böcker har ju inte riktigt samma, min uppfattning, de brukar inte vara lika tajta. Så mer moderna böcker har ju tydligare liksom story oftast, medan äldre böcker det är lite mer, man skriver lite grann om det här och lite grann om det där, och så finns det någon form av liksom övergripande sak som håller ihop det. Men där tycker jag att Selma Lagerlöf brukar vara bra, för att jag tycker hon skriver på ett modernt sätt, fast ändå hennes böcker från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Men den här boken tyckte jag kändes mer omodern på så sätt att den var lite spretig, och den uppdelade också i två delar där jag tyckte den första delen var ganska bra. Sen så var det typ 100 sidor som jag liksom, jag tappade lågan lite grann. Så att det är synd. Jag är glad att ha läst den.
Men det är starkt att kämpa igenom.
Men jag hade läst Kejsaren av Portugalien om jag skulle läsa någonting av Selma Lagerlöf och inte ha gjort det innan, så hade jag börjat där, tror jag. Eller Lövenskiöldska ringen, snarare med Gösta Berlings saga. Det är nog mer, den läser man kanske mer för att man ska ha gjort det.
Ja, men det är bra att du har gjort det nu. Det var väl Ebba Busch som gjorde bort sig lite när det var snack om den här kulturkanon återigen, att hon inte visste vem som hade skrivit Gösta Berlings saga. Så det, nu minns du ju det. Nu minns vi det. Det är bra.
Ja, så nu tror jag nästa bok av henne. Jag får väl läsa den med gåsen också då. Nils Holgersson. Den hatar väl du, om jag inte minns fel.
Den enda jag har läst av henne. Jag hatade den. Ja.
Så att, och det har jag förstått. Det finns en lång version och en short version.
Vilken var det du läste, Anton, av dem?
Jag läste den långa. Versionen. Över 600 sidor lång.
Upptäckte jag. Långt blir du tvingad eller vad?
Nej, men jag hade ju lite av ett simrande klassikerprojekt igång också där. Jag slänger ju in någon då och då.
Så jag vet du inte. Har ju ändå läst ganska mycket klassiker, tycker jag. Alltså men det var mer förr i tiden, kändes som.
Nu blir jag ju tvingad att läsa böcker som jag inte vill. Så nu slänger jag inte in några klassiker på eget bevåg längre. Så det är om ni lägger... Pale Fire till exempel har jag ju fått in på listan också nu. Men jag tar inte så många såna här på eget initiativ.
Jag har ju varit lite rädd, för jag tänkte ju välja Jerusalem till nästa podd, men jag har varit lite rädd att Anton skulle få totalt psykbryt då.
Nej, men den tycker jag ändå låter kul utifrån att Sebbe, eller kul och kul, det är ju i, allt är ju relativt va, men utifrån vad du har beskrivit Sebbe tycker jag den ändå lät intressant.
Tyckte den var bra också. Mm. Så
jag får hitta en ny istället då.
Ja, jag är lite orolig. Jag har ju valt ut bok till den här månaden och jag är orolig att någon av er ska dra den i det här avsnittet. Så jag sitter liksom som på nålar och får se om...
Jag har ett par böcker kvar, så
vi får se.
Ja, jag har två böcker kvar, men då kanske...
Jag har två också. Då ska vi se här. Vilken av de här ska vi börja med? Vi börjar med den långa titeln då. Den heter då The King of Content, Sumner Redstone's Battle for Viacom, CBS and Everlasting Control of His Media Empire.
Ja, det kanske var ungefär lika lång.
Ja, den är där uppe.
Ja, var det om Vietnamkriget? Det var svårt, jag zonade ut lite.
Battle for Viacom, CBS Viacom. And Everlasting Control of His Media Empire.
Ja, det var nästan Vietcom.
Du tog inte ens igenom titeln.
Ja, och du borde ha, alltså jag tänker mig att du borde ha hört om den här boken, för att jag var på semester nu i jul i Sydafrika. Mm-hmm. Och låg vid poolen och lyssnade på podd, och så lyssnade jag då på Simon Gärdenfors när han berättade om att han var i LA och låg vid poolen och lyssnade och läste på den här boken. Och så tänkte jag, här ligger jag vid poolen och kanske ska göra samma sak också, för den lät ganska spännande. Så jag läste den. Den handlar ju om...
Vad var det boken hette? Alltså, vad var det första ord? Eller vad,
The King of Content. Heter den. Och sen då Sumner Redstone är han som är huvudperson. Nej, Sumner okay. Redstone handlar boken om. Mm. Och det är han som har... gjort det här Viacom då, eller han har liksom drivit det företaget. Och det började från början egentligen, och det där boken börjar också med, att hans pappa var en av de första som startade såna utomhusbio i USA, där man kunde köra med bilen och titta på film. Och han drev upp det företaget då. Sen så när hans pappa då dog, eller ja, han var inne lite tidigare, men så fortsatte han att jobba vidare på detta. Och då liksom hela hans filosofi då har varit att folk kommer alltid att konsumera entertainment. Sen spelar det inte så stor roll om det är på bio utomhus, eller om det är i mobilen, eller om det är på tv, eller hemma, eller vad det nu än är. Utan det som är viktigt är att man ska kontrollera the content då. Så han är då the king of content.
Intressant. Det är ju en värld jag gillar att läsa på om. Det låter
absolut
väldigt kul.
Och han då har ju liksom blivit en multimiljardär i dollar. Och politiskt har han också varit mycket inne och donerat pengar och sånt. Och blev ganska gammal. Men framförallt då, det som är mest känt är att på 80-talet gjorde han en hostile takeover. Så att han liksom köpte upp då flera studios, och han köpte upp massa olika... Alltså han började med att han köpte upp mycket biografer. Alltså att biograferna ska flytta till shopping malls. För när folk är där så kan man åka dit och så kan man titta på film där och sånt. Och det är ju mycket så i USA.
På tal, vad var det du sa att hans pappa hade gjort? Ja, utomhusbio. På tal om vad känd av en släkting har gjort, så jag kommer direkt att tänka på Edward Norton. Att han var känd för att hans farfar byggde shopping malls då. Eller han kom precis på det konceptet.
Ja. Ja, och det är lite samma sak här också, att han skulle ha bion då i shoppingmallen. Då köpte de ju mycket mark, så att han ägde mycket mark som shoppingmalls byggde på också. Så att han har gjort mycket sådana saker. Men sen då har han fokuserat på då media. Och han har då gjort en hostile takeover då, att han ville köpa upp olika studios och företag, och så ville inte de det, men så la han då pris och köpte upp aktier, så att han då tog över företagen utan att de ville det. Det var mycket, han var väldigt aggressiv i sina förhandlingar och så. Och sen byggde han upp det här media empiret, och sen så ville han att det skulle stanna i familjen liksom, i generation efter generation framåt i tiden. Så att hans barn började jobba där och sånt. Men sen blev han ovän med sina barn, så att han tog bort deras arvsrätt till företaget och skickade till barnbarnen istället. Och det var mycket sånt att han var gift i 50 år. Sen när han blev typ 80 så skilde han sig och skaffade en 30-årig mistress. Så det var hon som övertalade honom. Så att andra halvan av boken är liksom en lång legal battle egentligen. Som handlar om då hur allting efter han dör då. Vad är... Vem ska få ärva, vem ska kontrollera sakerna, har de förlorat kontroll över företaget? Så det är väldigt mycket sånt intressant om hur liksom förfallet sen som händer efter att han dör, för att han har klyddat till det så mycket i slutet.
Ja, det låter ju väldigt succession.
Det är väldigt successionaktigt i där också ja, man kan tänka sig att de har fått lite inspiration därifrån.
Ja.
Så första delen när han är ung och up and coming, och sen är han med i en olycka när han brinner och överlever mirakulöst, och sen så aggressivt business pursuande skapar eller tar då över CBS, Viacom och så vidare, och sen ett litet så här förfall på slutet där han skiljer sig och skaffar älskarinnor och lever high life och är lite så äcklig gubbe, och sen legal battle efter hans död då.
Ja, det verkar vara en riktigt dålig bok den här, eller den är inte så uppmärksam på Goodreads när man tittar, så det är spännande.
Ja.
Spännande tips som du har hittat.
Mm. Tack.
167 personer som har ratat den.
Det är ju... precis. Det är väldigt.
Ja, nej, men det är väl ganska ny också tror jag. Men ja, den var helt okej. Okay. Lite spretig också, lite olika, lite komplicerad i slutet kände jag att den, det blev mycket så mycket juridik i så.
Mm, härligt.
Och Anton. Mm. Så jag har en kvar, tegelstenar, vi sparade inte sist. Skicka över ordet till Sebbe.
Ja, all right. Då har jag läst en bok som jag önskar att jag hade läst ett par dagar tidigare.
Okay.
För då hade den kommit på rätt sida om årsskiftet, och då hade den här boken hade blivit årets deckare 2022. Men nu läser den 2023, och då blir det kanske 2023 års deckare. Jag läser inte så många sådana. Och boken jag pratar om är då The Thursday Murder Club av Richard Osman, som är någon form av engelsk kändis, tror jag. Han är programledare lite sådär och komiker.
Jag gillar namnet på boken. Det låter...
jag känner mig såld direkt när jag hörde titeln.
Ja, och grejen är, så ni vet jag gillar inte riktigt deckare. Men det här är en speciell typ av deckare, för det handlar om fyra pensionärer som bor på ett lyxigt livsstilsboende för pensionärer. Och där har de som vanligt mycket tid att spendera. Och därför har de då varje torsdag har de ett litet möte där de löser så kallade cold cases då. Mord som inte har klarats upp av polisen. Och så har de då lite olika kompetenser och personligheter då som gör det här till liksom bra ragtag group då för att lösa, lösa svåra fall tillsammans. Så en riktigt dream team. Så det gör de då varje torsdag. Och sen en dag då så sker det ett mord i deras närhet. Och då tar sig den här gruppen då an att de ska lösa det här mordet helt enkelt. Och då blir det ju en aktiv brottsutredning på som de då bedriver tillsammans med en polis som lite ofrivilligt då dras in av de här pensionärerna och tvingas då avslöja sekretessbelagd information och sådär. Och jag måste säga att den här boken tog mig verkligen med storm. Jag hade inte alls förväntat mig att tycka att den var så kul som den var, men det var alltså otroligt charmerande och rolig, och det hade liksom bra mysterier sådär också, men
det låter lite som hundraåringen som klivit genom fönstret.
Ja, ja men lite så liksom. Alltså det är knasiga pensionärer som lite grann så, de är så pass gamla att de bryr sig liksom inte om. De gör vad de vill. Lite grann så här. Ja, vad ska ni göra? Sätta oss i fängelse. Vi är ju nästan döda. Alltså lite grann så här. Så att,
många bra tips nu, men det här blir jag svinsugen på.
Ja, den var... Men, och så här, det är tonvikten här på karaktärerna och på humorn snarare än på mordmysteriet. Men det löper ju såklart genom det hela. Och så här, jag tyckte den var skitrolig. Alltså det var liksom lol-kul. Jag skrattade högt flera gånger faktiskt. Och det är till och med som så att jag har varit och lånat hem bok nummer 2 i serien.
Okej.
Och sen så släpptes faktiskt bok nummer 3 i samma serie också nu ganska nyligen. Så den står också på biblioteket.
Ja.
Så att, verkligen stark rekommendation. Och jag har svårt att tro att det här inte kommer återkomma när vi pratas om ett år och ska gå igenom årets bästa deckare. Då tror jag nog att den här kommer komma. Om inte 1, 2 eller 3 är bättre, kanske.
Ja, mycket kul. Det är precis såna här tips som man vill ha när man verkligen går igång. Ja, det är bra.
Ja. Och då har jag min sista bok då.
Ja.
Den kan ni nog gissa vilken den är.
Ja, jag tror jag vet. Men det är bara för att jag har spoilat på Goodreads innan.
Jag har inte noterat.
Jo, men du... Ja.
Jag är inne på Goodreads 11 gånger i timmen.
Det är nog sjukt att du inte kommer ihåg det, Anton, eftersom du hjälpte mig att
Oj, är det något med Vietkong eller hur var det igen?
Nej, det är boken Spare med Prince Harry.
Ja, oh, gud ja, just det. Har inte du läst den, Sebbe?
Vad jag trodde vi skulle ta den. Vad är det? Jag har lyssnat på den eftersom att Prince Harry själv uppläser den, Sebbe, så det kan jag ju locka in med. Om du är sugen på 16 timmars lyssnande.
Men det är inte så farligt.
Ja, det var rätt tungt att ta sig igenom faktiskt. Ja, vad ska man säga om den här boken? Den går ju igenom hela hans liv. Jag har ju inte vetat jättemycket om hans liv tidigare. Eller ja, man har ju sett det som man ser i media lite då och då. Man får lite sådana olika indikationer om vad han gör eller vad de gör, killarna och sånt. Men den bilden som jag har fått är ju att de två har varit ganska tajta, brorsorna. Och att de har haft en ganska så bra relationship och sånt. Det är inte riktigt den bilden som man får i den här boken. Och det är svårt att liksom välja vad man ska börja eller vad man ska säga. Men boken börjar med när han är liten och när hans mamma då Diana dör. Hur han reagerar och vad han tänker och tycker om det. Och hur han hanterar, eller rättare sagt inte hanterar, sorgen. Sen går det vidare till när han går i skolan. Och sen går den vidare då till alla de här skandalerna när han är i sina unga 20 års ålder och sånt. Och hur han då till slut hamnar i militären. Sen är det ett litet stycke om militärkarriären och livet där och sånt. Och sen efter det går det över till hans charities och foundations. Tills att han då blir i 30-årsåldern och inte mår jättebra. Han är ganska ensam och känner sig lite övergiven av familjen. Och han har ingen egen familj. Mm. Och sitter mest hemma och röker på och tittar på Friends typ. Och
det är
sen
förvånande ändå.
Ja, det var faktiskt lite så förvånande. Men det är ganska intressant ändå. Och typ så här, för att han lever ju ett liv där han inte kan gå utanför dörren utan att bli uppmärksammad. Och han har inte så mycket att göra hemma heller eftersom att han inte har något jobb och gör någonting. Så det blir väldigt tråkig tillvaro, verkar det som. Utan det enda han kan göra och jobba med typ sådana charity foundations och sånt. Därför trivs han väldigt bra i militären. För där är det liksom så här att jag ska inte sticka ut utan här ska jag vara en av de andra och så. Men sen är det ju det här med att hela boken är ju en slap in the face kan man säga till monarkin. Han tycker inte om monarkin. Han tycker att han har blivit orättvist behandlad. Han tycker inte om attention, säger han. Han vill inte ha någon uppmärksamhet. Han vill inte att journalisterna ska skriva om honom. Och ja, allt detta. Samtidigt då så skriver han ju då en bok och gör en tv-serie om sitt eget liv. Vilket jag var så här bara, det här går inte riktigt ihop. För det här är allting som du hatar är media och publicitet. Och sen så är det ändå detta som du landar i och gör själv. Men man får lite förklaring i slutet att han har ju ont om pengar. Väldigt ont om pengar. För att han har blivit helt cut off av kungafamiljen.
Ja, och jobbar man inte då så blir det inte så mycket pengar.
Nej,
jag har kollat lite på den här serien på Netflix som också har släppts i samband med detta.
Ja,
den fokuserar ju väldigt mycket på Meghan och ja, mest på
Det är ju en del om det i slutet av allting och så. Och där är det ju mycket det här att han tycker ju att han ska få security betalt till sig. Från kungahuset då, för att han tycker att det är ni som har liksom sett till att jag har blivit så oduglig, för att jag inte har kunnat gå en vanlig utbildning, kunna skaffa ett jobb och se till att jag har fått den här publiciteten, så jag kan inte leva ett vanligt liv, utan jag har liksom lever under ständigt hot då från människor och paparazzi som vill fotografera mig, som vill liksom vara i mitt liv och tränga sig in på min tomt och ta bilder på mig och sånt, så jag måste ha security. Men sen samtidigt då, efter att han har brutit med kungahuset, så har de bestämt sig för att han ska inte få en krona av kungahuset. Och han ska inte, och han har sagt då att jag behöver inte få några pengar, jag vill inte ha något allowance eller någonting. Det enda jag kräver är att jag får security till min familj och mina barn, så att inte journalisterna och paparazzi trakasserar mig. Och det har de sagt nej till också. Och då har han ju inte fått några pengar och har inte haft några pengar själv heller. Så att han har ju då gått sådana typ privata security firmor och sen så skulle det kosta då x antal miljoner dollar om året att skydda honom, och det har han inte, de pengarna, så det är väl mycket därför som han har fått göra de här sakerna.
Inte helt orimligt.
Alltså det skulle,
hon jobbar inte heller.
Nej, hon jobbar inte heller längre, men i boken så sa de att det skulle kosta 6 miljoner dollar om året att ha securityn som krävs, och det tror jag ingen av dem har de pengarna. Sen så har ju då han fått lite hjälp, så han har bott hos några kändisar som har haft gated community och sånt. Så han har flyttat runt mycket och använt sig av kontakter och foundations, så han har ju flyttat från England och så också, så att han har ju löst det på lite olika sätt hittills. Men det är ju inte, han är ju inte jättevän med sin familj om man säger så. Hans bror och hans pappa verkar ju helt ha släppt honom. Alltså de är inte bra vänner alls, de pratar ju knappt, och det är till och med så att de hamnade i en fistfight tillsammans med brorsorna mellan. Så att ja.
Mannen då?
Nej, han slog inte tillbaka, det skriver han i boken i alla fall, utan det var brorsan som attackerade honom och slog ner honom. Så att ja.
Hur lång tid tror ni det tar innan det kommer en motbok från kungafamiljen som...
Alltså jag tror nästan inte det gör det, för att hela grejen, och det är det som man är sur över, det är att de inte reagerar. För att han menar ju att paparazzi har trakasserat oss liksom i åratal, och de har varit på oss hela tiden. De var på mamma, alltså då Diana, så mycket så att hon till slut då dog på grund av då paparazzi. De skyller mycket på det, att de blev jagade och att de levde under ständig press och sånt. Och han har ju hela tiden sagt så här: media målar upp en falsk bild. De säger saker som inte är sant. De hela tiden ska förvränga saker och göra saker så som det inte är. Och han är ju väldigt irriterad och sur på kungahuset att de inte går ut och dementerar och säger så är det inte alls, så kan det inte vara och sånt. Men han, varje gång som det har hänt någonting som han säger, men nu står detta i media och det är inte sant och vi har bevis för det, så menar han ju att så går han till liksom då kungahusets jurister och så säger de typ så, ja men vi bara ignorerar media, vi gör ingenting mot dem, för det är det de vill. De vill att vi ska agera, de vill att vi ska stämma dem, de vill att vi ska göra det, för då får de mer content. Så att de har hela tiden haft filosofin att säg ingenting, gör ingenting och bryr inte om vad de säger och läs inte tidningarna och bara ignorera dem helt och hållet. Och det köper han lite i början, men sen säger han ju det att samtidigt som det är så, så älskar hans pappa och hans bror när media skriver bra saker om dem och när de bjuder in dem till kungahuset och när de är på olika bröllop och sånt. Då är det jätteviktigt, typ såhär, oh, kolla vad media är, våra vänner och sånt nu. Och sen så bara backstabbar de dem hela tiden, så backstab. Och sen så tycker han då att de blir orättvist behandlade. Så att han är emot den biten. Och sen så tycker han ju då att media framförallt har varit elaka mot Meghan och att de har varit väldigt rasistiska och att kungahuset inte har agerat på det heller.
Ja, ja, jo. Det är det mycket om i serien också. Men hur är, alltså är det, för man förstår ju att det har blivit liksom en snackis och en bestseller i den här boken, men är det värt det liksom, eller vad får man tillräckligt mycket snaskigt för att det ska vara kul att läsa, eller hur?
Nej, alltså det får man inte. Det du får är ju hans sida av en story där kanske inte det är liksom hela sidan. Alltså jag vet inte, det är svårt och så, men det är mycket sådana skandaler som har varit genom åren, bland annat då till exempel är det ett foto när han har en nazistuniform på sig när han är ung, som läckte ut i pressen då när de skulle på maskerad. Och där var det ju, där säger han ju typ så bara, ja men det var ju liksom inte något illa menat, utan det var ju bara så att jag var i en butik och letade efter uniformer, och så hade de tre stycken att välja på, och sen så var det typ så, vilken av dem här ska jag välja, och så tyckte hans kompis att det var en kul grej, så körde de på det. Och sen så tog någon en bild på festen och sen läckte den ut. Och sen så började media då måla upp att familjen hade haft kopplingar till nazisterna under 40-talet och att prins William nu har hittat dem, börjat sympatisera med dem och målat upp en bild om att han har blivit då nynazist. Och han var typ så här, ingenting av detta stämmer, det var bara en helt vanlig outfit. Så. Men samtidigt så kanske han själv kunde tänka att det kanske inte är lämpligt att göra det. Men då är han liksom 17-18. Så jag vet inte hur mycket man kan klandra honom för det. Och samtidigt, samtidigt så får du ju liksom inte så mycket. Du får ju de här, jag var med i militären och jag körde helikopter och jag dödade 25 personer eller 26 eller vad det var.
Men de har redan läst i Aftonbladet.
Exakt, alla de liksom stora main-grejerna har ju liksom bara så här, nu kommer hans bok, han kommer avslöja detta och detta och detta. Och det är liksom de stora grejerna som han avslöjar. Men resten av boken, resten av 15 timmarna är ju mest liksom hur han klagar rätt mycket.
Alltså jag måste faktiskt säga att jag har ganska svårt att uppvåda någon form av entusiasm. Alltså jag bryr mig väldigt lite om dem och kungafamiljen. Alltså jag bryr mig inte om kungafamiljen i Sverige heller. Så jag tänkte innan att jag ska nog läsa här för att man borde ha läst den. Men jag tror fan inte det alltså. Det verkar skittråkigt.
Alltså, de sakerna jag tyckte var mest spännande, det är ju typ så här, hur kungafamiljen lever bakom stängda dörrar. Liksom. Hur är det när han träffar drottningen? Hur är det när de äter middag? Alltså, hur är everyday life? Och de här olika ställena och sånt. Men man får inte så mycket sånt, utan man får ju mest, han tar ju mest upp de sakerna som har varit ute i media och cirkulerat. Och sen då lite...
Jag tycker att man har blivit ganska investerad i det brittiska kungahuset också, tack vare The Crown.
Exakt det jag kände.
Så jag var övervägd också och lyssnade på den här som ljudbok, men det hanns inte med. Och nu blir det nog ingenting, låter det som.
Nej, men alltså den är ganska lång och det är mycket saker som han tar upp och sånt. Och man börjar ju liksom, man förstår ju liksom det han säger med liksom så att det är jobbigt för honom. Men samtidigt så kan jag tycka lite också att visst, det är jobbigt, men det finns folk som har det jobbigare än att leva så som han gör.
Ja.
Så att, ja, men det kanske inte är helt 100% befogat att vara helt emot och sånt. Och vara så arg och ledsen. Utan det kommer ju, visst, de har inte valt det själva. Men det kommer ju lite med grejen att om man ska vara kunglighet och leva på det sättet så får man ju, är det ju ens jobb att hantera media och upprätthålla den bilden.
Ja, bra att du har läst den så vi slapp. Mm. Hade du någon mer, Sebbe? Eller är det dags för...
Jag har en sista.
Ah.
jag kan ta det snabbt. Men det är faktiskt en bok som jag skriver av samma författare som Morgans bok.
Harry Styles.
Nej.
Harry Styles.
Av Octavia Butler. Mm. Så att, vi kan ha som en liten segue när vi ska se gå över då till att läsa en andra böcker. Men jag har läst Parable of the Talents. Som är del 2 i en postapokalyptisk berättelse som hon har. Den första heter Parable of the Sower. Mm. Båda två är då, det är liksom liknelser som finns i Bibeln kan man säga. Och det är då en postapokalyptisk historia, båda två. Där i den första boken så får man egentligen följa, alltså huvudkaraktären. Det har varit en samhällskollaps i USA. Och de bor liksom i gated communities. Och utanför de här gated communities så är det liksom bara allmänt förfall. Och det är liksom... folk är nedknarkade och jävliga och de liksom, skillnaden mellan rika och fattiga är enorma. Så att egentligen som i USA generellt då, fast med lite tillspetsat.
Ja.
Och sen då i första boken så det gated community där hon bor i, det blir liksom överfallet av knarkare och så här, och hennes familj blir dödad och sen får man då liksom följa hennes flykt egentligen då. Där sen blir hon färdas på liksom en lång väg och utsätts för olika faror och sådär. Så det är bok 1. Jag tyckte den var jättebra, bok 1. Bok 2, då har de liksom etablerat sig som i ett nytt, liksom någon form av mindre samhälle ute på landet. Hon och då vissa andra personer som hon har plockat upp. Och byggt upp som en liten kult. Egentligen som då bygger kring då Earthseed, som den här boken, liksom serien heter Earthseed Duology. Mm. Som är någon form av alltså religion, men som egentligen, det finns liksom ingen gud utan mer, men någon typ av religion eller trosåskådning som egentligen i slutändan bygger på att människan ska ta sig till stjärnorna, så att man ska liksom agera på sätt för att människan då som ett frö ska liksom sås i universum som stort då.
Mm.
Och sen så är det lite grann som utvandrarna där på något sätt, de liksom försöker bygga upp då ett samhälle och liksom bli självförsörjande och sådär, men sen så är det då inte så lätt när man har då det förfallna samhället i övrigt runt omkring sig som man måste försvara sig mot och som gärna då vill sabba det man har byggt upp.
Låter jävligt ambitiöst att sikta ut i rymden så när det...
Ja, nej, men det finns ju ändå vissa liksom de har ändå kommit ganska långt i tecken, det verkar så. Ja, det finns spännande. Viss teknik som inte vi har, men och det är lite kul för att den här är ju då boken kom ut 1998, men i den här andra boken då, Parable of Talents, där finns det då hänvisning till en presidentkandidat som är högerextrem och som har liksom en svans som följer efter honom och typ dödar dem som inte vill, som liksom som hans motståndare så här, och väldigt religiös, och den här presidentkandidaten lovar då, och jag citerar, to make America great again.
Ja.
Och det här var då 20 år innan The Real Thing då, så att som kanske är synsk. Jag tyckte båda två böckerna var väldigt bra, riktigt bra, alltså en av de bättre postapokalyptiska historierna som jag har läst faktiskt. Dels liksom när det känns trovärdigt att det här hade nog kunnat hända ungefär, men också när det gäller så här känslostyrka och att man verkligen bryr sig om karaktärerna.
Mm.
Ja, det var kul att vi tog ett litet Octavia E. Butler-grepp här. Den lockar ju också den här boken och jag gillar ju dystopier och tyckte väl att Kindred var en spännande introduktion till författaren. Ska vi
rulla över det?
Nej,
stopp. Som vanligt, Anton.
Fuck. Att man aldrig kan göra en segway i det här podden. Ja, då är det mitt val då. Ni har inte tagit den boken som jag tänkte.
Jag får bara säga innan vi gör det här valet. Vi lovade ju en liten reveal till Sebbe där. Jag lyssnade ju igenom de gamla poddarna inför vårt förra avsnitt. Där vi skulle då, alltså, för, eftersom att då någon hade glömt att skriva vilka böcker jag hade valt i descriptionen. Så fick jag ju lyssna igenom då för att bara stämma av. Liksom. Och då upptäckte jag ju att det var ju faktiskt inte Sebbe som valde Pale Fire, årets bok förra året, utan han gav valet mellan två böcker till mig och Anton. Så jag och Anton tar ju credit för Pale Fire.
Ja, okej då.
Med all rätt.
Bra val, grabbar.
Ja, tack.
Jag hade tänkt ställa upp ett val mellan två sci-fi-böcker för, till er idag. För jag har ju insett att det finns nästan inga fantasy-böcker att välja, för alla är ju del ett i en serie. Och det är ju lite tråkigt då, eventuellt, hörde jag att ni uttryckte. Så, då tänkte jag sci-fi, men nu har jag faktiskt kommit på andra tankar. För det finns en ny bok som är väldigt het och som jag väldigt gärna vill läsa. Och som har teman som jag gillar. Och det är den här då, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow av Gabriel Sevin.
Du menar den boken jag försökte välja förra gången?
Ja,
men...
Jag kan säga att you're in luck, för den 23 fick jag nya credits, så det var igår.
Ja, men jag tänkte, nu måste det väl vara dags. Jag tänkte då, Seb, att du skulle ha läst den redan. Så det var egentligen med liksom så här, ja, den blir det nog inte, så då har jag några andra backups. Men nu tycker jag vi tar den. Det är någon slags love story med tv-spels utvecklaranknytning. Jag vet inte riktigt, den ser mag mycket fram emot att läsa.
Ja, den vann ju Goodreads bästa bok. Väl?
Ja, bästa fiktion.
Så jag tror den ligger på allas to-read-listor. Så.
Ja, men det var jag tänkte. Vi behöver något lätt nu. Så den får det bli.
Lite svårt att ta mitt förra val då. Men absolut, det blir kul.
Ja. Då så, Sebbe. Vill du presentera ditt val här?
Kindred har vi ju då läst av framburne författaren Octavia Butler. Och Kindred är ju, kan man säga, typ en blandning mellan portalfantasy och slavroman, där fantasyinslagen är egentligen väldigt begränsade. Det går egentligen bara ut på att huvudkaraktären förflyttas tid och rum, då från New York, tror jag det är, de bor på 1980-talet, till tidigt 1800-tal i Maryland i amerikanska södern. Och till saken hör då att huvudkaraktären Dana, hon är en svart kvinnlig författare, och på 1800-talet i amerikanska södern var det generellt sett mindre bra att vara mörkhyad. Så det är väl det som är själva grejen. Och där kan man då säga att rent fantasymässigt så är den ganska lik Outlander, om ni har läst eller sett den serien. Alltså det är en person som förflyttas från nutid till dåtid och är då i dåtiden, fast med all den liksom information och perspektiven som man får av att ha liksom funnits med i längre fram i tiden, så att säga.
Ja, men det var ju den kopplingen som jag drog direkt också.
Och historien här börjar då i princip med att huvudkaraktären Dana, hon blir yr, och sen plötsligt så vaknar hon upp på ett helt annat ställe där hon somnar, eller svimmar, eller vad ska jag säga. Och hon ser då att en pojke håller på att drunkna. Och den här pojken är vit, men det skiter hon i. Hon räddar honom såklart ändå. Och efter det kommer pojkens pappa med ett gevär som han då siktar mot personen. Och när det händer så skickas hon tillbaka till nutiden. Och då skulle man kunna tro att det här varit en konstig dröm. Men det är det inte, utan hon har med sig jord hem då till nutiden från platsen. Hon är blöt och har också vissa skador som hon har ådragit sig under räddningsaktionen. Och det här händer sen då flera gånger, och man får då veta liksom, vad är det som gör att Dana dras tillbaka till dåtiden. För alltid så dras hon tillbaka till samma person, den här Rufus då, som är pojken som hon har räddat. Och varje gång så är hans liv i fara. Och det visar sig då att hon är avlägset besläktat med den här personen Rufus. Och varje gång hans liv skickas tillbaka, hotas, då skickas hon tillbaka i tiden. Och när hennes eget liv sen är i fara, då skickas hon hem igen. Det kan man säga, det är liksom så det funkar. Och något annat sätt att komma tillbaka till nutid finns inte då, då. Och det här gör då att Dana i ett par olika omgångar tvingas leva i den amerikanska södern. Och utöver då att hon har... 1800-talet, ja. Och utöver då att hon har... Hon vet saker liksom som kommer hända och så här. Hon vet, hon läser på lite grann. Varje gång hon kommer hem så förbereder hon sig lite grann då på att hon kommer komma tillbaka. Hon kan också få med sig viss material, typ vapen och medicin och så där, kan hon få tillbaka till dåtiden så länge hon håller då i en, hon har en form av sportsbag som hon håller i när hon känner att nu börjar jag bli yr, liksom, nu är det dags. Och hon lyckas ju även få med sin man vid ett tillfälle som sen också tragiskt nog fastnar i dåtiden.
Ja, du berättar mycket av boken här, men det är bra, ja, det här... absolut, det är spännande.
Precis, men vi får väl spoila här?
Ja, jo, det får absolut. Vi. Vi får räkna med att de har läst den.
Och så det är väl ungefär det boken handlar om. Vad tyckte ni?
Tyckte den var jättebra. Jag hade ju inställningen av Outlander då, som jag dock inte har läst, men bara sett tv-serien. Och jag var lite rädd för att det skulle bli lite så en Hollywood-version eller lite för glättigt och tillrättalagt. Men jag tyckte det blev väldigt intensivt och liksom det kändes riktigt snabbt. Jag tyckte den kändes väldigt visuellt berättad. Jag tyckte man verkligen fick bilder framför sig hur det såg ut och hur det var här där på 1800-talet för slavarna. Jag kom in i den här svinbra. Tyckte det var en väldigt enkel läsning.
Ja.
Alltså, det var lätt att ta sig igenom. Lättläst. Spännande, hela vägen.
Ja. Nej, alltså jag gillade den också. Jag tyckte inte det var liksom en toppbok, en av de bästa jag läst. Jag är lite så här, jag vet inte riktigt vad jag skulle sätta den, men en svag 4 skulle jag nog kunna tänka mig.
Jag satt
en trea, men jag ligger liksom mellan en trea och en svag 4. Och jag läste ju den tidigt. Jag var ju färdig med den här redan i typ 20 december eller någonting. Men jag ratade inte den, så att den har liksom fallit lite i glömska. Det är inte någonting som har följt med mig. Så när jag skulle rata den nu så tänkte jag så här, men det får nog bli en trea ändå, för att den har inte satt så mycket spår. Men sen när jag liksom bara recappade och läste igenom, så tänkte jag så här, men kanske en 4 ändå liksom. Så ligger det någonstans mitt emellan. Men absolut bra läsvärd. Den gav inte mig så mycket så här mer tankeställare och sånt, utan det var ganska så straightforward. En berättelse, ganska spännande. Man undrar lite vad som skulle hända, hur det gick. Man fick följa slaveriet och slavarna. Det hade varit intressant att få ett liknande koncept idag, som inte är från 70-talet liksom, utan en ännu senare take på det. Lite så, för nu är det ju liksom 50 år sedan boken kom. Mycket på den tiden.
Ja, verkligen. Jag var ganska frustrerad till en början över liksom den här preppingen hon gör då inför nästa gång hon ska tillbaka. Ja. Det kändes väldigt bristfälligt. Men så får man ändå tänka sig, men det var ändå liksom, det var länge sedan det fanns inte internet och sådär. Kanske inte var lika lätt att preppa lite snabbt.
Ta med sig en iPhone.
Ja, nej, men...
När de ska visa att de kommer från en annan tid och de tar fram ett mynt. Så, ja.
Boken är från 1980 någon gång. Tyckte ni, alltså jag, när jag, alltså språket tyckte jag kändes väldigt modernt.
Ja, absolut. Det håller jag med om.
Och det får jag säga generellt, alla böcker av Octavia Butler som jag har läst, att det känns inte som att de är så gamla som de är, utan hon skriver liksom på ett otroligt liksom modernt och lätt sätt. Alltså det var ju en väldigt enkel bok att ta del av. Sen så var det ju vissa delar av boken som var svåra att smälta, så att säga, eller som kanske inte var så kul.
Ja, men det är inga föråldrade koncept eller så heller ju, eller liksom språkbruk som i Gios Hamilton-böcker och sådär, utan det känns väldigt modernt.
Sen så är det ju, alltså det är ju en slavroman och det är ju mycket fokus på slavarna och slaveriet och slavarnas hemska situation och sådär. Och också tänker jag på komplexiteten i slaveriet. Det finns ju ett par slavar som försöker ta sig därifrån, men riskerna som de utsattes för och bestraffningen och egentligen den otroligt svåra situationen. Och, ja. Och Dana, huvudkaraktären, hon är mörkhyad, och hon är ju i många avseenden behandlas ju också som en slav, även om hon då har en viss särställning då på grund av hennes connection.
Ja, men hon är ju ute och slavar i fältet med några tillfällen där ju. Klarar inte det jättebra, men...
Ja, det blir ju mer och mer det att ju längre hon är på plats, desto mer känns det som att hon liksom normaliseras där, att de ser på henne mer och mer som en slav, att hon ska då följa deras... Så länge hon gör som hennes då mästare vill, då är det ju ganska fine. Men...
Ja, precis. Men det är ju en stor skillnad där när hon inte har sin kille med sig, utan när hon blir en slav på riktigt.
Men det är också någonstans som att hennes egna gränser också förskjuts hela tiden. Kring så någonstans vad hon kan acceptera. Liksom, och att hon också går från att vara... Klart man kommer från en tid och en, liksom ett samhälle där man inte är en slav. Och helt plötsligt befinner man sig i en situation. Och hon någonstans beskriver hur lätt det är någonstans ändå att komma in i slaveriet.
Liksom, jo, men det är alltså, som hon, Alice... Alltså den andra slaven, eller man ska kalla det för. Alltså hennes resa då. Från att då med den här Rufus att vara en slav och hon är inte slav, hon är fri från början men blir ju slav. Men sen så att hon blir våldtagen av honom till att föda hans barn till att typ nästan gilla honom.
Ja, nej, alltså, det gjorde hon väl aldrig för sig.
Jo, men hon säger
ju att hon hans perspektiv säger.
Nej, men hon säger att hon vill fly från honom för att hon är rädd att hon börjar gilla honom mer och mer. Alltså det hatet som hon kände tidigare tynar bort liksom. För att, ja, spoiler då, hennes man blir, de försöker ju fly och blir fångade. Och de dödar ju, eller ja, de dödar inte, men de säljer ju mannen och skävlar av stämbanden på honom, eller vad det är. Eller de kastrerar honom och ja, dödar honom nästan. Och sen så vill hon, säger hon ju att hon ångrar att hon överlevde, att hon vill dö och att hon vill hämnas på honom. Och sen så, då går det 5 år och sen är hon tillbaka tredje gången efteråt. Då har hon ju fött hon har fött barn till honom då. Alla har inte överlevt, men och då är hon ju mer så här, hon hatar ju inte honom lika mycket som hon gjorde tidigare, och det är därför hon säger det till Dana, att hon vill fly för att hon är rädd för att hon ska glömma bort vad han har gjort.
Ja, jag tycker det är en, liksom, relationen mellan Dana och Rufus är ju det mest spännande genom hela boken. Hur den utvecklar sig och vad man tror den är på väg och sådär.
Jo, men när man börjar med Rufus i början, liksom, så här, ja, men det är en liten pojke. Han håller på att drunkna, hon hjälper honom. Han är ändå liksom lite schysst och han leker med Alice. Man tänker sig att det här kommer vara en person som är liksom den... moraliskt rätta i en felaktig tid, eller man ska säga. Att vi kommer tillbaka till 1800-talet och hon är chockad av hela samhället, men så får hon connection med den här Rufus och så kan hon berätta om framtiden och hur bra det är, och han kan relatera till det. Men sen är han ju sadistisk och våldtar och har slavar och allt möjligt sånt. Jag är ju ett riktigt svin.
Men han är också, alltså, någonstans, tänker jag, den här barnsliga oskulden.
Yeah.
I början, han är ju ett barn. Och sen så någonstans så växer han ju upp i det här systemet. Ja,
precis. Och han blir ju liksom
internaliserar de värderingarna, och att det är så man gör.
Helt. Exakt. Han blir ju ett victim av sin omgivning, kan man säga, till det värre, från att vara då i början. Så i början tänkte jag så här att man ska gilla honom. Och sen så är det så här, när han kommer tillbaka och han har försökt våldta, så är det så här bara, men vänta nu, det var ju han som skulle vara den personen som man skulle gilla, typ. Men nu har han ju våldtagit där, och så är det så, varför har han gjort detta? Och det är typ så, ja, men jag har våldtagit henne för att jag gillar henne. Och så är det typ så, okej. Okay. Och sen spar du och så blir det ju, han blir ju, i slutet hatar man ju honom.
Ja, men jag tyckte det var spännande. Man visste inte riktigt vad det var på vägen då.
Nej.
Ett komplex relation. Så jag tyckte det höll verkligen intresset uppe hela vägen.
En sak som jag funderar en del på, för det här är ju ändå i grund och botten en bok om tidsresor. Och då finns det ju lite olika sätt man kan göra det på. Och jag tyckte inte det var så tydligt hur man... För antingen så kan man ju liksom resa mellan olika dimensioner och sådär, och då påverkar det som man gör i den här andra dimensionen, påverkar ju inte ens hemmadimension, så att säga. Man kan göra vad man vill, men det finns liksom ingen butterfly-effekt. Eller så är det samma värld och samma tidslinje. Och då, om man åker tillbaka i tiden och gör någonting, alltså ni tänker typ tillbaka till framtiden, det är ju klassiskt, då ändrar ju det hur det blir i framtiden. Och här, så, alltså de, problematiserar inte riktigt det, kändes som. Alltså det var ju väldigt tydligt, om hon åkte tillbaka i tiden så blev hon skadad. Mm. Ja, då var hon även skadad i framtiden. Mm. Men man fick ju inte se hur hennes handlingar, om det på något sätt påverkade hur framtiden blev. Alltså just den här butterfly-effekten.
Det var mer av en don't think about it-inställning.
Jag tänkte lite på det också. Jag tänkte att för att Rufus gör ju väldigt mycket dumheter och sånt, och hon hade ju kunnat bara mörda Rufus, men hon, jag fick känslan liksom att hon är rädd för att det ska påverka henne i framtiden, som att det är en släkting liksom, att...
Ja, men hon verkar ju tro det, att om han dör, hon måste rädda honom åtminstone fram till att Hagar då, som är hennes förfader, att hon föds, som är då Alice barn. Det är vid något tillfälle säger hon ju det. Så hon verkar ju tro att om hon inte gör det, då kommer hon också utplånas.
Exakt.
Men man vet ju inte om det är så.
Nej, och sen är det ju det här med i slutet nu liksom, för alla lyssnare som vill läsa den, men hon dödar ju honom i slutet. Och sen så läser de ju på om honom sen, att han har brunnit inne, så mordet finns ju inte med där. Och då drar de ju slutsatsen att de har liksom coverat upp det och bränt in honom och sånt ju. Men det vet man ju inte heller, det kan man ju också reflektera över, att han kanske inte dog på det sättet egentligen, utan det kanske, alltså, men det är lite vagt och luddigt där, men man får bara liksom inte tänka så mycket på det. Det är ju väldigt svårt när man gör såna här time traveling och börjar med den här typen av grejer, för att det blir så extremt komplicerat så himla snabbt.
Och det var inte där fokuset var egentligen. Nej. Det här sci-fi, det var ju väldigt begränsat inslag. Det var ju mest för att man just skulle få det här intressanta med någon från en annan tid som kommer in. Men det är klart att om man har läst en del sci-fi, om man roar sig med att tänka på den här typen av frågor, så kan man ju fundera på
Men så är det.
Och så kan man kolla på Dark också.
Ja, jag var alltså, hade önskat att det kom lite mer det här om Kevins 5 år. Det var inte hans berättelse, det var inte det som var fokus.
Nej, jag vet,
hur han blev påverkad i samtiden sen. Det var bara väldigt kort om de första dagarna.
Men det var ändå liksom att påtagligt att han hade blivit påverkad väldigt mycket.
Han hade ju problem när han sen kom tillbaka till modern tid.
Exakt, men man hade velat följa det lite mer.
Ja, det var så himla kort tidsperspektiv där. Jag hade velat ha lite mer om det. Men det har ju kommit en tv-serie nu precis. I veckorna nästan baserat på den här boken. Har väl inte...
Shit vad vi är aktuella ändå. Ja. Utan ens veta om det.
Jag hade tänkt att jag skulle titta på något avsnitt, men jag missade det. Men, jag tänker att jag ska spana in det här. Se om det går att översätta väl på tv.
Ja. Ja, men kul. Vad om ni skulle betygsätta då? Öresa en svag 4, men han satt en 3.
Ja, jag där lite.
Ja, men jag är uppe på en stark 4. Nästan skulle kunna överväga en 5, men... Nej, men stark 4 blir det nog för mig. Du då?
Ja, men det är samma, tror jag. Också 4. Jag tyckte hennes andra böcker som jag läst var ändå lite bättre, får jag säga. Men...
Den var precis lagom lång, tyckte jag också, den här Kindred. Att det kändes aldrig som att det var nu är det långt och jobbigt kvar, utan det var bra pacing hela tiden, och den kändes liksom ganska kort så där. Den behövde inte mer utrymme.
Ja, men härligt, ett bra första bokval då, kan man väl säga, om man ska klappa sig själv lite grann på axeln. Det gillar jag ju att göra.
Alltså, jag funderar faktiskt på detta innan. Jag tycker ändå att det var ditt svagaste bokval hittills. Du har valt väldigt starka böcker till. Ja, men du har ju Pale Fire är ju Pale
Fire. Men den valde ju ni.
Ja, precis. Och sen valet innan dess var ju Paradiset av Gurma.
Det är mer klassiska böcker. Du gillar ju, men du gillar väl mer att läsa sånt, tänker jag, som har lite litterärt värde. Men
det här
är ju en blandning av att ändå ha någon form av litterärt värde, tycker jag, men ändå tilltala Anton. Men sen har jag ju valt andra böcker också, men de har ju inte du läst längre bak i tiden.
Nej. Så det var därför jag tänkte det liksom. Men det är 3 starka böcker där. Anton har ju 3 svaga böcker, skulle jag säga. Så vi får se nu om det här
Se om Sebbes val nu då kan rädda mig den här gången.
Rätt kassa är det väl folkets val, eftersom tänker jag. Det är väl nog ingen som riktigt kan bära för att ha hittat den boken.
Nej, jag blir nästan sugen på att ångra mig nu till en bok som är mycket mer av en dålis. Men den tar jag nästa gång, helt enkelt. Det ska bli kul det här, att läsa Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Och kul och prata om en månad igen då, ungefär.
Mm. Ja. Ja, men fint. Då så. Då så. Tackar vi för idag.
Då tackar vi för idag. Ha det gott.
Ska jag gå och läsa?
Ja. Hej då.
Ja, ha det bra. Hej.
Hej.